Välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Nu ska du få möta Hampus Nessvold. En ung, driven, begåvad skådespelare, artist, programledare. Förra året så släppte han en bok som heter Ta det som en man. Den skriver om vänskap, våld, kärlek, kroppskomplex och delar med sig av sådana erfarenheter som manlig vänskap, olycklig kärlek mot machokulturen för en ny sorts manlighet. Hampus är aktuell med att han i vår kommer att ha en föreställning som Mia Skäringer regisserar. Premiären är på Stora Teatern i Göteborg den 22 februari. Vi pratar om det. Vi pratar om vad man bär med sig från till exempel högstadietiden. Varför inte fler män kliver fram. Vilka förebilder han har. Och en kväll som också lyfter vikten av att mötas. Att dela livet med varann. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Bilda har till exempel möjligheter att hjälpa oss som vill ha en studiecirkel om viktiga ämnen. Hampus bok Ta det som en man är utmärkt att jobba med i en studiecirkel där man vill dela lite mer av vad är det vi pratar med varandra om. Hos oss i Betlehemkyrkan där det här är inspelat finns också killmiddagar där man möts under ett antal lördagar för att prata om viktiga saker. Man kan vara med på en kör. Man kanske vill åka på en existentiell filmfestival. Studieförbundet Bilda har massa olika sådana förslag och hjälp till att hitta in i mindre grupper och tala om viktiga saker. Tack Bilda att ni samarbetar med oss. Här kommer Hampus Nessvold i Brittas vardagsrum. Håll till godo.
Hampus, välkommen till Göteborg.
Tack snälla.
Känner att Göteborg kallar på dig.
Jag trivs väldigt bra här måste jag säga.
Ja.
Det är en varm stämning i Göteborg.
Ja, det är det.
Ja, som jag inte är van vid Stockholm där jag bor nu. Så att jag drar mig gärna hit.
Vi hoppas att det blir mer och mer. Vi vet ju att du så småningom kommer att vara här en hel del.
Ja, väldigt snart. Ska jag faktiskt flytta hit ett par månader i alla fall. Så får vi se hur bra jag trivs. Om jag kanske stannar eller om jag flyttar tillbaka sen.
Vi kommer att ta hand om dig så du blir kvar här. Ja, vi vill gärna det. Ja. Du är välkommen till mitt vardagsrum. Du kommer direkt ifrån Stockholm. Och jag skulle nog nästan säga att du kommer direkt från en intervju i Malou efter 10. Där du var i förmiddags.
Ja, precis.
Nästan direkt på tåget till oss.
Ja.
Kändes det gott att vara där?
Ja. I ärlighet talat var jag lite nervös. Jag var mer nervös för liksom Malou än för att gå upp på Globens scen som vi gjorde i helgen.
Ja.
För jag tycker det är någonting med tv-intervjuer. Man styr liksom inte skeppet själv.
Nej.
Utan det kan nästan mest bli Titanic rakt ner i botten. Så att jag var lite rädd att det skulle liksom läggas ord i munnen på mig.
Ja.
Men det blev väldigt bra. Det blev liksom inte så här, och när du var 16 så ville du ta livet av dig. Man bara, nej det vill jag inte. Jo, det står i manus, då är det så. Man bara, nej men jag sitter ju här nu, det vill jag inte. Jo, det ville du, berätta mer. Utan jag kände ändå att det blev liksom representabelt för mig.
Ja,
och rättvist och fint.
Jag får säga att jag också kände att det var det. Jag tyckte att det var jättefint. Du avslöjar ett småländskt ursprung, Värnamo va? Eller till och med en liten by utanför Värnamo som du kom ifrån.
Ja, Lanna kommer jag ifrån, lite utanför Värnamo.
Är det där ni Löv är ifrån, eller?
Nej, hon är ifrån Malung, om jag får säga. Men det har inte, vad heter det? Malung heter det.
Ja, just det.
Lite snett över en annan liten by. Men jag kommer från Lanna utanför Värnamo, en by där det bor 350 pers.
Ja.
Jag sa det är liksom mindre människor än vad som ryms i en ICA Maxi. Bara så att ni ska förstå hur litet det är, det här stället.
En fredagkväll på ICA Maxi är mer än,
ja,
än i din hemby.
Än vad jag har haft och jobbat med i min barndom.
Om jag skulle presentera dig lite. Jag lägger ord i din mun och så får du protestera om du inte håller med då. Men det jag skulle vilja säga för den som eventuellt skulle behöva få ringa in Hampus Nessvold. Vem är du? Finns ju väldigt mycket att säga. Vem är du? Men vad du har gjort, om vi säger vad du gör då. Jag värjer mig lite ibland när man säger vem är man? Man är ju mycket mer än det man gör. Men programledare, skådespelare, radioröst, sångare, Komiker har vi redan fått smaka av lite. En viktig röst idag om normer. Och mycket aktuell med både en intensiv turné som du och Mia Skäringer har tillfälligt avslutat, kan vi väl säga, för hösten i alla fall. No more facts to give. Och i vår kommer du med en egen med temat Ta det som en man. Vill du säga något mer?
Nej, det var en fin sammanfattning tycker jag.
Vad är det?
Vissa titlar kanske jag inte kan identifiera. Komiker är nog aldrig någonting jag säger till skådespelare. För komiker blir som att man förväntar sig ett skratt hela tiden. Ja. Det blir något hämmande i det tycker jag. Så att jag säger skådespelare och artist framförallt. Och så gör jag lite programledargrejer. Jag kan inte hålla mig från det. Det är väldigt roligt.
Kanske nästan den bästa drivkraften där man kan hålla sig från det. Blir från, inte riktigt den där prestationen om man tänker med humor. Tänk du så att du kan...
Nej, jag vill, alltså, i skillnad från en komiker som jagar skratt, det ska bara vara kul, så vill jag att liksom, humor i det jag gör ska vara förlösande snarare. Alltså, det ska vara ett sätt att kunna pricka in med något allvarligt också. Man ska skratta trots att det gör ont, typ. Och det är inte riktigt vad en komiker sysslar med, tror jag. Det blir lite grundare när man är renodlad komiker och bara jagar skratten. Upplever jag i alla fall.
Okej.
Okay. Men det där är så djupt så att vi säger
ja, komiker. Ja, vi lägger det.
Vi håller oss på den nivån.
Det är, det är jättespännande, tycker jag, med humor, för att ofta så människor som har och delar mycket humor har så otroligt mycket svärta i sig, så mycket mörker, att det någonstans hör ihop. Och det är kanske det som du säger, att man, det gör ont även när man skrattar.
Ja, det blir ju roligare också tycker jag, om man kan liksom vara och veva i den där svärtan och det mörka. Ja. Och så helt plötsligt kommer någonting som man kan skratta åt. Antagligen för att det jag säger kan någon annan känna igen sig. Och det som är så sorgligt är att vi kan känna igen oss i varandra, blir så komiskt tack vare det. Att man är så här som människa funkar så. Så det ligger mycket sanning i det, tror jag.
Och befriande är det ju.
Ja, gud, väldigt befriande.
När någon liksom sätter ord på det. Du sitter i mitt vardagsrum.
Ja, det var ett stort vardagsrum du var. Ja, jag bor på 27 kvadrat.
Så att... kan du beskriva mitt vardagsrum för den som kom kanske och hörde här i efterhand? Vad är det du ser när du har landat i mitt vardagsrum?
Det ekar för första. Lite här inne. Det gör det inte heller i mitt vardagsrum. Och sen har jag aldrig haft så här mycket folk i mitt vardagsrum. Det är väldigt trevligt och stort, fint. Alltså det är intimt men ändå stort på något sätt. Förstår du vad jag menar? Säger det?
Ja.
Det är väldigt mysigt. Det har du jobbat upp väl.
Ja. Jag gick in särskilt för väggarna. Tegel tänkte jag skulle värma upp lite.
Ja. Nej, mycket fina fönster också. Detaljer här och där. Ju mer man tittar, ju mer ser man liksom. Fint. Du måste vara stolt.
Jag är stolt över mitt vardagsrum.
Ja.
Speciellt idag när jag har så många här.
Jättekul.
I blandade åldrar, det tycker jag är superviktigt. När jag skulle presentera, det är lite, vi har skrattat faktiskt lite gott den här veckan åt presentationerna inför den här kvällen. Först så har vi ju här i Betlehemskyrkan jättemycket olika program och många jätteviktiga hållpunkter liksom under en vecka. Med ungdomsarbete, med studentarbete, krogen som vi har en pastor som jobbar på, diakonalt, massa saker. Och så när konfirmanderna skulle få veta att du kom så blev det stort jubel där. Wow, Hampus!
Nej.
Jo, och i söndag ställde jag mig här. Nej, det är helt sant. I söndag ställde jag mig här. Skulle faktiskt predika här i den stora predikstolen där. Och så börjar jag den söndagens gudstjänst med att slå ett slag för den här kvällen. För jag tycker att den är så viktig och ditt bidrag är så otroligt viktigt. Och då var det inte riktigt så att alla hade kommit på plats. Men det var lite så här 10:55 så gick jag fram här då. Och sa att du skulle komma till de som ska gå på gudstjänst. Och det var liksom lite mer så här ett artigt lyssnande. Och det tyckte vi var så, vi skrattade gott åt den här veckan. Liksom. Den här kontrasten i åldrarna lite. Men nu uppskattar jag att det är lite blandade åldrar. Och också när vi sen har det i podden så är det ganska blandade åldrar. Jag tycker att du har ett jätteviktigt budskap. Och kanske det allra viktigaste där som jag är väldigt glad för är att vi fick först och jag fatt om dig. När Mia var här, Skäringer, så frågade jag henne, har du någon som du skulle vilja tipsa mig om till mitt vardagsrum? Direkt sa hon dig. Och jag tyckte, åh, det blir jättespännande. Och nu är vi där. här är vi och du har kommit. Det är fantastiskt.
Ja.
Säg någonting om det som har hänt och som ni har stått i november, du och Mia och massa människor som har åkt runt med en så stor turné. Ni måste ha nått 500 000 pers alltså.
Nej, men det man kan säga efter november månad, efter en turné med Mia Skäringer, att Mia Skäringer är inte komiker, hon är inte skådespelare, hon är inte sångare, hon är inte tv-profil, hon är en folkrörelse.
Ja.
Alltså det vallfärdar människor i de här arenorna och det är så mäktigt att se hur det kommer även där blandade åldrar, allt från så här tjejgäng till ett par som har kommit till unga liksom tjejer, framförallt kvinnor då, som ni hör, som kommer dit. Och det spelar liksom ingen roll att det bara är kvinnor, för jag tänker att allt det här när det är så mycket folk ger ringar på vattnet. De kommer hem och tar diskussioner, sprider budskap, börjar pratas om. Så att det finns ju liksom inte någon i det här landet som inte har talats om vad som har hänt i november, tror jag. Någonstans. Och det har varit så mäktigt att få vara med om. Både den grejen att få möta den publiken och liksom helt det här varma omfamnandet varje gång man går upp på scen. Det har inte varit alls läskigt, jag har aldrig blivit nervös. Nästan så att jag känt mig naiv innan. Bara, varför kom inte nervositeten? Nu är det något jag inte tänkt på. Fast. Och så bara liksom leta fel. Men så har man kunnat njuta av att sen är det så varm och omfamnande fin publik och alla brinner för samma sak och det känns så hoppfullt. Så jag är liksom inte ens tom nu när det är slut. Jag är bara så fruktansvärt glad, lycklig, stolt och hoppfull för framtiden.
Vad är det som du upplever att människor brinner för som är en sån stor rörelse idag och som du är en del av?
Men folk längtar efter någon slags frihet från normer, från projektioner, ideal. Alltså allt det här som vi hela tiden pumpas med. Att hur vi ska vara för att passa in i nu vad passa in är. Liksom allt från hur vi ser ut till hur vi för oss. Till hur vi ska vara som man och kvinna. Allt det där vill man liksom vara fri från. Och det är väl det som är så starkt när någon vågar säga så som Mia den här månaden har vågat göra. Var brutalt ärlig och rak, säger som det är. Och alla bara träffas rakt in, helt avväpnade, och så når hon direkt in. Och det tror jag är det som är så mäktigt, att man då vågar liksom öppna upp sig mer och mer, tror jag.
Jag ser ju kommentarerna också av väldigt många som har varit runt om i Sverige och sett föreställningen. Eller vad ska man kalla en föreställning? Det kanske det är.
Ja, men det är det.
Ja.
I allra högsta grad.
Ja.
Man blir mycket småländska. Allra högsta grad, så är det vi ska tolka det här programmet efteråt, så ni kan höra vad jag sa.
En röre, jag kan säga det, rörelsen. Det är ju det också att det måste ha gjort någonting med dig. Vad bär du med dig efteråt utifrån det du har velat förmedla som också följs av väldigt många via sociala medier? Vad tänker du liksom när du får kliva in i detta?
Nej, men jag blir modigare. Märker jag. Jag hade faktiskt redan innan vi åkte ut på turné, det ska man inte säga inte, men innan vi åkte ut på turné så hade jag skrivit min föreställning som jag ska göra nu i vår. Och jag och Mia tyckte manuset var jättebra också, vi har gått igenom det och tyckte att det här är skitbra, det här tar vi upp och jobbar med. Sen har jag under turnén skrotat allt. Slängde allt ihop, bara nej men det här duger inte, det här räcker inte. Började på ny kula efter att jag liksom har blivit så uppfylld av allt det här, bara det måste vara ännu modigare, jag liksom håller tillbaka. Jag skyddar mig själv, det funkar inte när man ska göra den här föreställningen. Och ställa ner skåpet även för männen. Då måste jag liksom våga bara fläka ur liksom allt som är jag. Och det har jag gjort nu. Och det modet hade jag aldrig fått om det inte varit för att jag har Mia med mig. Och för att jag har sett henne hela den här månaden framförallt. Stå där med hjärtat och själen liksom så här framför alla de här människorna. Och hur självklart hon har gjort det. Så det tar jag med mig. Och också att jag kan våga visa att mitt tålamod är slut. Jag blir irriterad, och det sa jag i tv då också, jag blir irriterad på att MeToo liksom brakade loss förra året. Vi har sett hela det här året massa kvinnor, offentliga kvinnor som går ut och gör sin röst hörd, står upp och emot strukturer och saker som har skett som inte får ske. Och inte minst nu senast i Globen i helgen så var det massa offentliga kvinnor, allt från kronprinsessan Victoria liksom, till alla musiker och skådespelare som ska vara i det här landet. Och alla stöttar, lägger ut sociala medier, är där och tittar, men inte en enda manlig skådespelare, artist eller något är där, tittar, lägger ut eller någonting. Och det tycker jag är alltså, rent ut sagt förjävligt. Mm. Och där tar mitt tålamod slut. Var är alla andra mina kollegor som borde prata offentligt om det här, driva på, ta ansvar för allting som har kommit upp till ytan senaste året? Det är helt tyst. Och det funkar inte längre, tycker jag. Det funkar inte att jag som är 22 år och nykomling lever 2018 ska komma in och ta de här frågorna. Det måste finnas massa andra män före mig som kan göra det också.
Vilka är frågorna?
Nej, men allt det här, inte, om man tar MeToo till exempel, alltså ta ansvar för sexuellt våld, för strukturer, alltså det ojämställda samhället vi har. Det här normkritiska som Mia pratar om, varför finns det ingen man som pratar om det? Eller ja, hej hej. Men någon annan man, alltså det är för mycket liksom tystnad på den manliga fronten. Jag vet inte om det är den här rädslan för att man sitter på så säkra hästar. Säger man säkra hästar?
Ja, det lät bra tycker jag. Hampus, vi kör på den.
Mina, jag kan inte säga sådana här ord, säger man ordspråk.
Ja,
jag
kom på du är lite, det har ni en liten likhet du och din kära syster där.
Alltså jag sa, nu fick jag rätta häromdagen, för då har jag tydligen hela mitt liv nu sagt, utan att någon har sagt till mig, jag har sagt att där drar jag foten och där sätter jag ner gränsen. Helt kastat om, och inte sagt heller att jag tar två flugor i en smäll, säger man va? Mm. Jag har sagt att jag skjuter två hästar samtidigt. Det är ju så fel så att det... Nej, jag ska inte gå in där.
Det blir stor tystnad omkring
ja,
det.
Ja, då blir så fel. För att man lever på Södermalm, vegan liksom... veganer på ett i Stockholm och säger, skjuter två hästar samtidigt, så får man lite snedblickar. Nej, men den här tystnaden är så stor för jag tror det finns en rädsla. Man står ju som man i samhället högst upp i maktstegen, eller vad ska säga, pyramiden, och man tänker att man bara har att förlora på ett jämställt samhälle. Man ser inte vinsten i det, och därför tänker man att jag är tyst, så kanske det inte händer någonting. Men den här tystnaden kommer faktiskt att trampas över nu av massa annat. Så det är bättre att hoppa på tåget innan det är för sent.
Vad tänker du händer när det här nu är den här jättestora rörelsen med de tysta, om vi nu får säga, många män då? Tror de blir rädda eller vad hänger man med?
Nej, jag vet inte det. Jag tycker det är spännande. Nu har det gått så långt utan att någon har hoppat på liksom det här tåget, och snart har jag tåget mot slutstation, så då är det lite fint. Någonstans så kan jag typ tycka också, förstå mig rätt, att liksom, jag hoppas nästan ingen man yttrar någonting nu eller liksom börja engagera sig för att ta ansvar, utan att de kör sig själva rakt ner i botten, alltså, så att det inte finns någon annan väg sen för alla att hoppa på. Mm. För att det har gått så långt nu utan att någon agerar. Det låter ju sorgligt, men jag tror ni förstår vad jag menar.
Ja, vi är med. Du skrev en bok för ett år sedan, eller? Är det ett år sedan? 2017, någon gång. Jag såg på Insta nu när du fick den, men jag såg inte vilket datum det var, men det står 2017 i den.
Ja, den kom ut för strax över ett år sedan.
Ta det som en man. Alltså, det här är en fantastiskt bra bok. Både att läsa själv, men också tillsammans med andra prata. Den är ju verkligen upplagd för att tillsammans dela en del av de frågeställningar du har i den. Jättebra. Ligger den här till grund för föreställningen som kommer i vår? Eller har du slopat den nu?
Den låg faktiskt lite till grund.
Ja.
Och sen slängde jag det.
Ja.
För att jag tänkte, där är väldigt mycket, den här boken är väldigt mycket hur jag har varit. Alltså barndom, tonår, hur jag var som högstadiekille och elev. Och vad jag har gått igenom. Och någonstans kände att den här föreställningen ställer jag mig på scen som 23-åring när jag står på scenen. Och då måste jag någonstans, för att det ska vara så starkt som möjligt, utgå från där jag är. För att annars gör jag, som män alltid gör, distanserar mig. Att säga så här har det varit. Jag är inte så längre. Nu är jag en bra kille. Nu är jag så här. Det där är jag så trött på. Oavsett om det är att man har liksom varit destruktiv i sig själv som man och nu är tillbaka. Eller om det är som det alltid är i media överallt. Att jag var tjock och nu är jag smal. Jag var fattig, nu är jag rik. Jag var liksom okänd, nu är jag känd. Alltså det ska alltid vara en resa. Och så får man ångest för att man själv inte har gjort samma resa. Så att jag tror att nu ska jag bara ställa mig på scenen och bara, det här är jag idag, det här tampas jag med, det här går jag igenom. Det här är liksom det jag sa här nu, det finns någon manlig förebild, det är skit. Utsagt, vad håller ni i hus? Alltså, mer gräva där jag står just nu. Och precis som Mia, hålla hjärtat och själen utanför kroppen liksom, och visa upp det. För att det tror jag blir starkare och finare och bättre.
Tror du egentligen inte, ja det är klart, jag tror att du håller med direkt, men... att det också har att göra med att du ändå har gjort den här resan, om jag nu får använda det ordet, som den här boken ändå lyfter, som gör att du kan ställa dig där idag. Att du vet någonstans... alltså, jag slogs av många saker när jag läste den, men en sak som jag har tänkt på ganska mycket är att det är över 40 år sedan jag gick i högstadiet. Det är kanske... ni kan ana. Min frisörs kollega sa när hon har klippt mig sist, du ser ut som en blyertspenna. Men hon sa väldigt uppmuntrande när jag var nyklippt, så jag tänkte att det var väl bra. Men och lite märkligt så här, du ser ut som en blyertspenna. Det var väl, ja. Och då inser jag att åren går. Och så samtidigt som åren går så finns det en period i jättemånga människors liv som fortfarande är den tyngsta att tänka tillbaka på. I alla fall för mig och kanske för dig. Och det är högstadiet.
Mm, verkligen.
Hur kan det vara så grisigt jobbigt? Där beskriver ju du en del situationer. Vad skulle du kunna ge lite utifrån din ändå? Vi får lite gå in i det.
Nej, men vi får nog jobba med det tillsammans, Britta. Jag har inte svarat på det.
Nej, men det är kanske ännu bättre.
Ska jag ha det? Nej, men jag vet inte. Det är mycket som händer i den åldern. Man går från man blir inte vuxen i högstadiet, så att blir man väl inte, eller?
Man tror det själv då. Men,
kanske det är
men
problemet, ja.
Ja, kanske.
Att man tror det. Nej, men jag tror för killar handlar det väl kanske att man är inte man än, men man vill gärna vara, och då ska man hävda sig jättemycket och förstärka de här manliga dragen för att det är status.
Du beskriver ju ganska mycket hur du liksom slet med det, att du ibland kunde bestämma dig på bussen från Landa då förstås, ja, till Värnamo, det är ju en väldig resa. Att du då bestämde, idag ska jag förändra mitt liv och vara den jag vill vara. Och så räcker det att man kommer in och så händer något.
Ja, för där har ju alla sina roller någonstans. Alltså, jag hade min roll och så har man den i förhållande till alla andra i klassen. Och ska jag bryta min roll och bli en annan person så kommer jag fler brickor att falla. Och det är inte alla som hoppar på det. Så att det skulle vara väldigt tufft jobb. Och jag valde att inte göra det. Jag var inte tillräckligt stark i mig själv för att göra det jobbet där då. Jag hoppades och önskade väldigt mycket i bussen, i tysthet. Liksom, att så här, åh, snälla, får jag bara vara mig själv. Men när jag väl kom till skolan så föll jag in i det här direkt. För att i förhållande till alla de här killarna så blev jag liksom till i att vara en stökig, högljudd, utåtagerande kille. Och det var mitt sätt att hantera det här. Att man skulle vara, eller mansrollen som den är, att man ska vara muskulös, stark, klara sig själv, kunna ge och kunna ta en smäll, inte gråta, inte uttrycka känslor, ha alla svar och sådär. Det blev liksom mitt sätt att försöka bli så, istället för att vara den som jag var, känslig, sårbar, älskar sång, har min mormor som bästa vän och allt vad det innebär. Det bara svek jag, tryckte bort, gömde långt in för att vara någon annan. För jag hade inte mod nog att vara den killen. För då hade jag fått höra så mycket glåpord och påhopp. Och det hade skavt för mycket. Och det här skavde också. Jag trycker bort sig själv och gör man sig skav. Jag gör skitont också. Men det var... Jag slog på mig själv då. Jag blev inte slagen av andra.
Egentligen, så när du beskriver det, som säkert de flesta här känner igen, så tycker jag att vi samtidigt hör och beskriver precis det som är... det du vill stå upp emot idag.
Mm.
Att vi har kvar den rollen. Vi tar med oss den. Och därför blir många väldigt tysta inför den här revolutionen. Att det är samma problematik som är kvar.
Säkert.
Man har med sig liksom den högstadie... Det är ju lite som det klassiska. Man ska med på en klassfest från högstadiet.
Oh.
Det är ju skräcken.
Har du varit det? Du har det.
Man bara faller rätt in i, en gång tror jag varit med. Man faller rätt in i gamla mönster. Det finns ju en film som jag tycker är fantastisk med Björn Kjellman.
Ja, som heter just Klassfesten.
Ja. Ja. Där de gör precis det. Tills de bryter det. Kommer du ihåg när de bryter det?
Nej.
Jo, det tar lång tid. Den är ju helt, en del klarar inte av att se den för det är så fruktansvärt med alla de här rollerna.
Mm.
Som man går tillbaka till. Och så den gamla läraren de hade, kvinnan, dör. Och så går de på begravningen. Och allas liv har liksom på något sätt krackelera som livet gör.
Men de håller upp och ihop det liksom.
De har liksom försökt hålla upp det där, va. Och så plötsligt där i detta trasiga så bara bestämmer de sig för, nej, nu får vi liksom vara där vi är.
Mm.
Och så beställer de hämtpizza och... en back med pilsner och så går de till en lägenhet där en bor och så börjar de dela livet. Det var som, och du beskriver egentligen samma, att man måste ner i botten. Liksom. Mm. Det är döden innan livet kommer.
Men det är det jag hoppas händer nu. Jag hoppas att de här männen liksom har, att det verkligen inte blir att de lite smygande börjar, utan att det bara rakt ner så här, för då finns det ingen annan väg än upp sen. Det är det jag tror måste hända, det som kommer hända, för att det är ingen som verkar engagera sig. Så att vi kan ju hoppas på det, att de sen köper pizza och lite bärs och börjar prata med varandra. Och att det blir en ny öppning på saker och ting.
Ja. Eller att de går på din föreställning och där.
Gud, jag tror begravning. Det
är inte din begravning. Den vill vi inte gå på. Den vill vi inte ska gå.
Nej, min föreställning är de väldigt välkomna till.
Ja. Vi ska prata om det så småningom. Men jag skulle vilja lite prata om, förutom en av förebilderna som Mia Skäringer är, så har du två musikaliska som jag också kände igen. Adele och Amy Winehouse.
Gud, vilken
fantastiska
research.
Fantastiska.
Ja, jag vet. Jag har till och med Amy Winehouse tatuerad på min arm här, alltid med mig.
Oh.
Hon är ju för mig, alltså Amy Winehouse, känner ni till henne? Ja. Oh.
Fantastiskt.
Hon var ju för de flesta känd för den här skiten, alltså droger, vilt liv liksom och allt det här. Och det är så tråkigt för att det försummar hennes konstnärliga, genialiska ådra, och alla andra män som beter sig så blir geniförklarade, men Amy Winehouse blir liksom smutskastad. Ja. Och det stör mig, men jag har inte tatuerat för att så här påminna mig om att alltid göra allting som jag gör med hjärta och inifrån och ut och inte utifrån och in, tvärtom. För att det är så lätt hänt att man liksom, vad går vinden nu, vad blåser nu? Och så börjar man göra någonting som inte är en själv liksom. Man börjar sätta ord på saker som man egentligen inte känner, tycker eller upplevt, för att man tror att det är det folk vill höra och så vidare. För det var hon för mig. Hon var så äkta att liksom, det gjorde så mycket våld på henne själv. Liksom. Hon misste till och med livet, och det vill man inte se upp till och göra. Men jag tycker det är så fint att hon till exempel, hon skulle ut på en ny turné, inte kunde stå på scen för att det gjorde för ont för henne att sjunga sina texter. Hon kunde inte bli påmind om de sakerna i sitt liv. Och det känns som att det är så mycket själ i en sån människa, i ett sånt arbete på ett sätt som vi inte ser idag. När liksom, vi har våra topplistor som är helt ihåliga och själlösa, tycker jag. All den musiken som jag har sett. Jag vill liksom alltid vara påminn om att göra det med hjärta, själ, från mig själv. För det är Amy för mig och Adele.
Har du sett den konserten med Amy Winehouse när hon är i, om det är Irland eller Skottland, i en kyrka? Är fantastisk.
Alltså den.
Har ni sett den?
Nej.
Den ligger, kan den, man tänka att den ligger på YouTube?
Ja, in och googla. Vad heter kyrkan igen? Det är något jättekänt ställe som folk åker spela.
Ja, det är alltså jätteödsligt ställe som är urknöligt som helst att komma, och massa, man har liksom en konsert per år i, den är ju mindre än den här lokalen.
Men det är så vackert.
Och så är det avskalat, Irland, Amy Winehouse, börja leta på det.
Sök Irish Coffee, Irish Church. Sök på Irish Church.
Det kan ni också göra, men jag är inte säker på att det blir Amy Winehouse, men tack för den.
Nej, då kommer vi fel. Irish Church, Amy Winehouse.
Ja, den är fantastisk. Så det var roligt. Och sen är ju den som du också har nämnt, om jag får stanna vid de här kvinnorna, är ju din mormor.
Ja.
Är en sån där kvinnlig förebild. Vad är det hon har betytt för dig? Går det att fånga dig i några...
Hon har haft tålamod med mig hela mitt liv. Det tycker jag är så fint.
Ja, det tycker vi också. Leona, att det är fint. Nej, ja.
Nej, men hon har verkligen alltid funnits där. Hon har alltid varit den som jag kunnat prata med. Varit min bästa vän liksom, i alla lägen. Allt från att jag var liten liksom, och ringde klockan 03 på natten. Och bara, är du vaken, mormor? Får jag komma över? Hon bara, nej, jag sover. Jag kommer då. Kunde man springa över till henne, för hon bodde mitt emot. Till att hon liksom nu är med på allting jag gör, följer slaviskt och går in. Är någon som är taskig mot mig som går in och kommenterar, så där säger du inte mitt barnbarn. Kom till Anna så ska du få ett kokstryk. Så går hon liksom in med den typ. Så att hon är liksom, och hon är så inspirerande så att hon alltid är sig själv. Hon låter alltid insidan vara sann mot utsidan. Hon liksom anpassar sig aldrig. Jag kan vara väldigt kameleontig i min person, att så här, jag vill bli älskad av alla, jag vill bli omtyckt.
Don't be all.
Ja, och därför blir man liksom en person i det sammanhanget, en person där och en person där, för att man vill liksom passa in och liksom sådär. Medan hon är liksom mer så här, jag är Inge Johansson, take it or leave it. Och det kan vara lite så här, det är lite gött att hon är så. Det är väldigt härligt och fint.
Nu när du är i sådana sammanhang som bara liksom har öppnat sig för dig, då tänker jag ska inte göra sånt där, ge råd, för det har jag ingen rättighet att göra, men lite tips, det är ju lite skillnad. Det är det fantastiska i allt det där som händer, som är stort och betyder mycket för många är ju det här att alltid återvända till mormor. Mm. Som har följt den hela livet liksom. Det är någonting med det som har sett hela resan. Det är någonting väldigt vackert i det. Så håll fast vid mormor.
Ja, jag håller så hårt. Pratar med henne säkert 3 gånger om dagen, tror jag.
Ja, vad fint.
Ja, det betyder jättemycket faktiskt. Ha henne nära, det är tryggt.
Har du några manliga förebilder?
Nej. Jo, jag ska faktiskt säga, min pappa är också jättefin. Han är, han har liksom följt min utveckling väldigt mycket. Kan man säga i att han har liksom också blivit, han har säkert varit så hela tiden också, bara att vi nu, det yttrar sig mer nu. Han skickar liksom också så här, jag är stolt över dig, jag älskar dig, inte för vad du gör utan för vem du är. Kan sätta upp så här fina post-it-lappar och liksom när det är något stort som har betyder mycket för mig, så här peppa. Väldigt sårbar, väldigt liksom känslig, väldigt lätt för kontakt och liksom närhet så som män inte har. Och det inspirerar mig jättemycket. Det är nästan så att jag nästan blir obekväm i offentligheten, eller vad ska jag säga.
Oj. Ja, det var bara telefonen.
Ja, det var bara telefonen. Det kostar ju ingenting.
Exakt, det var gratis.
Nej, så i offentligheten så har jag liksom ingen förebild på det sättet.
Lite sorgligt.
Det är ju det.
Men det är ju precis det vi pratar om.
Exakt. Det finns ju ingen, men det är dags att de träder fram om de nu finns, eller att vi skapar dem.
Ja.
På nytt.
Du är ju det för säkert många.
Ja.
Det blir du lite blyg.
Ja. Nej, men jag tar gärna inte det ordet själv.
Nej.
Jag kallas det absolut, och jag kan tycka att det är sorgligare än fint att jag då som faktiskt, alltså, för det jag gör för att folk ska kalla mig förebild, att jag förespråkar mänskliga rättigheter, att man ska få vara den man är, få älska vem man vill, att det ska vara ett jämställt samhälle. Och när en man gör det så ska man alltså kallas förebild, för att det är så ovanligt att män gör,
ja,
det, och det tycker jag är så sorgligt.
Ja.
Att jag, liksom, som jag sa innan, jag är 22 år och lever 2018 och dörrarna, det liksom, de är inte öppna. Det är, liksom, det är lås, bom, säkerhetslås, alarm och liksom allt möjligt i vägen. Och det kan jag tycka är så här, bristen på manliga förebilder, att jag kan liksom inte ta åt mig, för att jag tycker bara det är så här, ja, jag säger självklarheter som de flesta kvinnor tycker, säger också. Och det borde liksom inte vara att bli kallad förebild. Förebild är någon som ska gå och visa väg. Alltså, nej, jag vet inte, jag har svårt att identifiera mig med det. Men det är fint att bli kallad det, såklart. Men jag rider inte på det precis.
Du blir en viktig röst, kan man ändå få säga.
Mm.
Du, när du har försökt hitta och verkligen har gjort det, en röst och en väg vidare, så har ju du också sökt hjälp. Och det skulle jag vilja få säga någonting om. Det finns en fantastisk konversation i den här med Vendela.
Ja.
Den är ju underbar. Vi kan väl glutta lite på den. Glutta, säger jag. Det var dårmort. Jag tänkte att vi skulle göra en sån här liten du och jag, du vet.
Att och ska du, vi skådespela lite?
Ja, vi skådespelar den lite. Den är lite rolig.
Spelar jag mig själv?
Ja, och jag är Vendela.
Ja.
Hallå, du pratar med Vendela på lärare.
Ja, hej, hallå, jag behöver hjälp.
Hej, okej, okay. Vad kan jag hjälpa till med?
Jo, det är så att jag mår väldigt dåligt just nu, har typ lite panik och känner mig inte riktigt som mig själv, kan vi säga. Jag vet inte riktigt vad jag ska vända mig. Och så hittade jag ett nummer här nu av tillfällighet på nätet och så ringde jag upp bara, så jag vet inte riktigt var jag hamnar med.
Okej, okay. Men du är medveten om att du...
Ja, alltså så här, jag har liksom varit en känslomänniska hela mitt liv och jag är väl ganska känslig, kan vi säga. Men just nu är jag i en period där det bryter igenom lite ovanligt mycket. Alltså för verkligen minsta lilla, kan man säga. Och ingenting känns rätt, så jag tror att jag kanske är deprimerad. Tror du det också, att jag är deprimerad?
Det är ju lite svårt för mig som sitter här och säger, men jag ska nog koppla...
Ja, jo, det är ju svårt för dig att säga, men jag tänker, vad är din känsla? Alltså, är jag deprimerad?
Det är som sagt omöjligt för mig att uttala mig,
ja,
på det
sättet. Ja, jag fattar. Men jag kan ta det från början så du förstår min situation lite mer. Så får du säga sen om du tror att jag är deprimerad.
Det behövs...
Jag heter Hampus och jag har under tid mått dåligt. Och för ett år sedan ungefär så...
Vem är Vendela?
Nej, alltså det sjuka är att det här är sant. Det är ju det sjuka. Ja, hon var en kvinna i växeln på Länsförsäkringar. Jag ringde, jag hade precis flyttat till Stockholm. Och jag går väldigt mycket i terapi, för jag tycker det är roligt. Även om jag inte mår dåligt ska jag gå i terapi.
Eller hur? Alla behöver det.
Eller hur?
Det är fantastiskt spännande att göra det.
Det är kul att lära känna sig själv. Och bara, så här, jag känner mig liksom lite i synk med mig själv vet du, när jag gör det. Så det gör jag. Och innan gick jag liksom inte så mycket fysiskt i terapi, utan jag ringde gärna till en anonym terapeut istället. Och det var det jag trodde jag gjorde här. Alltså. Jag ringde till henne när jag flyttade till Stockholm och hade lite panik. Och var verkligen, jag var panikslagen, lite uppe i värv. Jag pratade väldigt fort i vanliga fall, men här var det liksom gånger 1000. Och pratade på, jag tror 50 minuter. Hade jag ett samtal, alltså, jag drog barndomen, tonåren, hur jag mådde igår, jag kommer må imorgon. Alltså det var så mycket jag hann med. Och när jag är klar, efter 50 minuter hon får lite luft att säga någonting, så uttrycker hon alltså verkligen så här. Ja, alltså det är lite svårt för mig att säga vad jag, liksom, vad jag tror så, men jag sitter ju bara i växeln på Länsförsäkringen. Men jag har en väninna som heter Ingela, som alltså kommer in så. Så att, men hon var väldigt fin, jag måste ändå säga det, för hon lyssnade och sen så hjälpte hon mig att hitta terapitider på min lokala vårdcentral. Jag är ganska säker på att det är långt utanför hennes vanliga arbetsuppgift, om vi säger så. Så det var ju fint att hon tog sig den tiden, får man ändå säga. På arbetstid och allt.
Du pratade om någon, var det på BUP ganska tid? Du, säg några olika så här, där du har hittat in i samtalterapin. Vi tar ett litet varv till om det, för jag tror att det, jag brukar bara säga att alla människor behöver den verktygslådan.
Ja, verkligen. Jag har varit hos BUP. Där var jag kraschade lite liksom när jag började gymnasiet. När jag lämnade den stökiga rollen som jag hade i högstadiet, den här killen, och skulle in i gymnasiet. Då började jag gymnasiet i en helt annan stad, jättelångt bort. Och i en klass med bara tjejer.
Det blev ju egentligen väldigt bra. Men...
ja, det blev min räddning. Ja. Där då blev det mitt fall och sen blev det verkligen min uppgång. Så att jag kan verkligen säga att jag gick rakt ner så här. Och sen har jag jobbat med uppåt. Så den ska ju alla män jobba med nu. Men jag gjorde den där och då hamnade jag hos BUP. Hos en man som heter Lasse som var också fantastisk. Jag har haft väldigt tur när jag har hamnat hos folk och pratat med. Så han har jag pratat med. Sen har jag pratat med en person som, det låter så konstigt, som vigde mina föräldrar, som konfirmerade mig och som nu har blivit en bästa vän till mig typ. En präst som heter Bella. Har jag pratat med väldigt mycket. Sen har jag pratat med Louise, just här anonymterapi. Pratat mycket med Vendela.
Ja, du har återkommit till Vendela.
Ja, jag har flera sådana. Jag har Emily McDriven och så har jag Annette nere på ICA Maxi och så har jag... Nej, det är bara Vendela. Och nu går jag också i terapi och sen där jag bor. Vi bor inte ihop, men alltså hon bor. Hon jobbar, alltså där jag bor. Ja. Så kan man ju säga. Nu går jag där. Och det är ju kul, eller kul, det är bra att gå i terapi, men det är också svårt tycker jag. Ju äldre jag blir tycker jag det är svårare. För innan var det som att jag hade så lätt till att bara släppa upp och liksom sådär. Men nu har jag blivit lite självmedveten. Jag vill liksom vara duktig klient. Så nu i måndags när jag var där så kom jag på mig själv att jag liksom, nu har vi gått igenom min ängslighet, typ pratat ganska mycket. Och så säger hon, nu är vår tid slut idag för Hampus. Hur känns det? Och jag tycker inte det här hjälpt ett skit. Och det skulle jag ju säga. Nej, jag tar inte med mig någonting från det där. Jag tycker det här var jättesvårt. Jag är liksom för inrutad i det här, bla bla. Det sa jag inte, utan istället sa jag, nej, känns jättebra, känns toppen, nu ska jag hem och så ska jag vara precis så här som du har sagt. Och alla dina hjälpmedel har funkat. Så vill jag att hon ska känna att så här, hon är en duktig terapeut. Bra jobbat idag, Isabella.
Intressant, du tar ansvar för henne.
Ja, och det hamnar ju ofta nu när jag går i terapi. Men jag sa det till henne också när jag skulle gå, att nu kände jag att nu ljög jag.
Du sa det?
Ja, nu ljög jag lite, det har inte hjälpt ett skit idag faktiskt, jag ville bara vara duktig. Och det tror jag är väldigt vanligt att man hamnar hos terapeuten, att man hamnar i det att nu ska jag prestera. Nu ska jag glänsa, nu ska jag visa att jag har koll på mina tjänster. Medan man faktiskt är där för att visa att jag har ingen jävla aning. Så att jag tror man måste gå i terapi och måste våga visa sig liksom på ett sätt som man aldrig gör i något annat rum. Liksom naken, helt och hållet, själsligt.
Bra.
Ja, eller hur?
Gå i terapi om du inte har gjort det. Det är gåvan till mänskligheten att få göra det.
Ja, man behöver inte må skit för att gå i terapi. Man har ju en bild av att man ska vara psykiskt instabil och sjuk. Man kan ju bara gå dit för att
lära
känna
sig. Det blir
bara
jobbigt själv. Då. Det tar lång tid innan man verkligen börjar med terapin och man mår väldigt dåligt första 20 gångerna.
Och man ska inte tänka att man tar någon annans tid. Det gör jag aldrig. För det är många som tänker så också. Det är folk som mår så mycket sämre och som tjänar där mer. Man bara nej. Gå dit om du behöver. Om du vill.
Om du vill. Yes. Du, vad ska, kan du... säg någonting om föreställningen. Vill du ge oss en liten aptitretare? För vi vill ju gå då. Det är på Storan Göteborg 22 februari.
Ja, den är slutsåld. Men, ja. Men det kommer en till på Draken i Göteborg. Den kommer inte förrän i september dock.
Men du, vad är det mer än Göteborg? Vilka ställen?
Vi har vi släppt upp.
Är det lån, vad heter det nu då? Låna.
Nej, där kör vi inte 350 pers.
Ja, det blir halv lokal. Det finns inget Folkets hus.
Ja, nej, det gör det inte. Men vi kör i, vad kör jag? Örebro, Jönköping, Karlstad, Gävle, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Umeå. Alltså alla möjliga. Jag tror det är 20 ställen vi släppt upp och det kommer mer nästa höst också. Så vi kör en hel turné då också. Vilket är jättekul. Jag är jättetacksam för det att folk vill komma på det här kalaset.
Men du, är du vaknar på nätten och tänker, du behöver inte ens tänka längre. Tänk om ingen kommer. Du vet ju att det är slut.
Nej, nej man, jag tar inte det för givet ändå. Jag, dels är jag jättehåg. Jag trodde att jag skulle få släppa med mamma, pappa och mormor på alla ställen för att ha någon att titta på i publiken. Så att man säljer slut flera orter tycker jag är, jag är helt så här, uff, det är för mäktigt för mig för att ta in nästan. Jag är jätteglad för det. Men jag tar inte för givet att de andra orterna ska sälja slut som ska släppa upp. Utan det är en skräck varje gång att släppa nya datum. Bara, kommer komma någon. Men jag hoppas ju det. Så ni som är här, kom till Draken. Om ni inte kommer till Storan. Men det ska bli jättekul. Jag är så peppad på det. Av så många anledningar.
Kan du ge oss någon liten
ingång? Vad ska jag säga? Det kommer bli
en hisspitch, sa jag.
En hisspitch. Nej, men det kommer inte vara så mycket boken. Om man har läst den så kommer det liksom inte vara så mycket barndom, tonår, pedagogisk som den ändå är, tycker jag,
yes,
förklarande. Mm. Så är inte min föreställning. Och det är ingen barnföreställning. Jag får jättemycket frågor. Kan jag ta med min 7-åriga son och bla bla? Och, nej, det kan du inte. För att jag kommer inte hålla tillbaka liksom, när det kommer till våld, porr, sex, manligheten. Utan jag tror att det här är en föreställning. Man lämnar era liksom, söner som ännu har rena själar hemma. För de är, alltså, man ska inte väcka den björn som sover. Alltså. Utan ta med pappa till barnet istället. Och få honom att titta. För att, jag tror att det är viktigt att så här, vuxna och äldre tonåringar, 14-15, kommer att titta på den här och så får man sprida den neråt uppåt på alla håll och kanter. Att vi börjar där. För att det kommer vara väldigt, så som jag är, ganska gränslös humor till och från. Väldigt allvarlig. Ganska hård, ganska mjuk, känslig. Men jag kommer liksom inte anpassa det för att det ska funka så som jag vill att det här skulle vara till unga killar. Utan det här är liksom för alla vuxna. Och det är många som säger så här, det är bara kvinnor som köper biljetter i din föreställning. Bla bla. Jag bara, ja, det är jag jättetacksam för att det är den mest tacksamma publiken uppträda för. Sitta för karar som sitter så här. Det är inte kul. Så att då kan kvinnor komma dit och gå hem och berätta för sina karsloka sen.
Så blir det nästa föreställning på Draken, då blir det bara massa män.
Ja, de är väl. Jag tycker de männen som är där hoppas jag är där för att de vill se. Ja. Så att de inte sitter så här liksom dömande och ska liksom vara kritiska mot allt jag säger. Men det gör mig ingenting att de inte heller kommer. För att i vissa fall tror jag att det är så här. Ja, kommer det en flickvän till någon, en fru, en mamma. Liksom, så tror jag att det, är så här, det räcker. För att då kanske de lyssnar på den personen bättre än vad man faktiskt skulle göra på mig. Mm. Så att man bara återigen de här uttrycken. Sprider ringar på vattnet.
Där kom spåret.
Räcker. Och det kommer bli allt möjligt. Alltså, jag kan inte ge någon sneak peek på just innehållet. Men det kommer vara musik. Det kommer rama in hela föreställningen. Det kommer bli väldigt allvarligt. Det kommer bli väldigt humoristiskt. Det är det enda jag kan säga, tror jag.
Ja, men det var bra. Det räcker för att det ska vara en rejäl aptitretare. Jag skulle vilja få ta ett litet varv innan vi avslutar med våld.
Mm.
Bulletin på det. Du beskriver i den här boken då, när du och din flickvän är och lyssnar på Adele i Stockholm. Tänk att jag missade att hon var där. Jag fattar inte.
Och vad nästa som gång händer. Går vi ihop.
Och vad sa du?
Nästa gång går du och jag ihop.
Ja, det gör vi. Det har ni hört nu alla. Ja. Då är det vi som går. I London gärna.
Mm. Ja. In a Royal Albert Hall.
Oh, yes. Ja, yes. Härligt, vi bokar det. Du, reptilhjärnan tänker jag lite när du beskriver här hur, vad som händer när ni åker därifrån. Ni tar tunnelbanan.
Mm.
Och din flickvän blir antastad. Någon tafsar på henne. Säg vad som händer. Du kommer med din Adele-affisch där. Ska vara rädd om.
Ja, nej men, som sagt. Ni ser mig här. Jag ser inte så hotfull ut. Alltså, det är ingen som skulle bli rädd för mig på gatan. Men hon kommer fram till mig. Mycket folk, liksom, alla som har varit på den här konserten ska ner i tunnelbanesystemet. Och vi kommer ifrån varandra. Och så tittar jag bak så här, liksom, för att hitta henne. Och då kommer hon med tårar i ögonen. Och jag bara, vad har hänt? Och då berättar hon att någon har tafsat på henne. Och jag blir helt... jag går bananas, liksom blir galen. Och det hon hade behövt då, antagligen, är bara att jag hade kramat om henne. Bara, nej, fy fan vad dåligt. Att vi hade åkt hem ihop tryggt liksom. Men det jag gör är att jag skulle liksom springa runt där och försöka hitta den här människan. Jag har inte en aning om hans ut. Hon vet ju inte heller vem det var. Det var ju flera tusen människor där. Men jag springer runt där och med mig har jag en Adela-fisch som jag har köpt i merchen. Och liksom ser jättehotfull ut liksom så här. Tänk, vad ska jag göra med den egentligen? Och liksom larva mig istället för att stötta min flickvän då som liksom utsatt, så tog jag det i mitt knä istället. Så här, det var jag som hade blivit kränkt. Det var inte jag som blivit tafsad på någonting. Det, jag, liksom, jag äger ju inte henne. Men det var min reaktion där då att här, jag ska försvara. Jag är mannen i förhållandet. Jag sov ju längst ut i sängen om det kommer någon in i dörren liksom. Då jävlar är det jag som är upp liksom och ska klå. Så att, det var ju den impulsen i mig. Men ganska snabbt så fattade jag också när jag såg mig själv att såhär, men Adela får ju skjuta bara nu jävlar. Jag kommer få stryk på 2 sekunder här med den här fischen om jag skulle mucka med någon.
Och kom hem med en knurrig fisch
också. Ja, den var förstörd.
Ja.
Det var det tråkigaste med den kvällen, vill jag på säga.
Hampus, det är fantastiskt att du är här.
Jättekul att vara här.
Tack att du kom till oss.